den avslutande lektionstimmen, nummer 31, också den med rubriken Människans ande, den 23 i 8 85. Och det jag vill ta upp nu på slutet är någonting som jag har fått som svar på oerhört många misslyckade samtal och oerhört mycket bön och vånda. Och det har med människans samvete att göra. Vi ska gå till Ordspråksbokens 18 kapitel och läsa den 14 versen. Ordspråksboken 18 och 14. Mod uppehåller mannen i hans svaghet, men ett brutet mod, vem kan bära det? I grundtexten står det en bruten ande. Vem kan bära en bruten ande? Låt oss jämföra med hur Paulus skriver i Kolosserbrevet 3 och 21. Ni fäder, reta inte edra barn på det att de inte må bli klenmodiga. Ett brutet mod. Vi hade en församlingshelg hemma i den församling jag tillhör för många år. Vi var en liten grupp som planerade undervisning och jag innehöll i den här församlingshelgen. Och vi var i bön inför Herren och så kom det för oss att vi skulle undervisa hela denna helg om frimodighet. Vi träffades på fredagskvällen i en liten kyrka, så där en liten småkyrka i församlingen, och hade gemenskap. Och så började vi att undervisa om frimodighet och sa att detta var vad vi skulle syssla med under helgen. Och då visade det sig att ungefär 3/4 av dem som hade kommit till tappa dragen totalt. Ja, det är precis vad jag behöver. Frimodighet. Mod. Att kunna uppleva mod och stabilitet. Ett brutet mod. Jag har haft så många människor till mig för själavård som burit på en, ska vi säga, väldigt djupt liggande fördömelseupplevelse. Där det liksom, där man nästan inte kommer åt kärnan i problemet. Vad man än säger, hur man än gör, så når det inte in. Man försöker undervisa om rättfärdighet, man försöker undervisa om syndernas förlåtelse, man talar om rengöring av samvetet i Jesu blod. Och vederbörande ser bara ut som att, ja, det låter ju intressant det här, men... Punkt, punkt, punkt. Jag höll på med en person 3 timmar i veckan i 2 års tid. Och vi kom inte fläck. Jag sett man en annan lika många timmar i veckan i 1,5 år och kom inte en millimeter någon. Och det var ju lite krisigt. Jag hade de där 2 personerna ungefär samtidigt. Sen har jag haft många människor med samma problem. Men haft vett med att stoppa i tid eftersom jag ändå inte visste någon lösning på deras problem. Men jag har ju många gånger fått anledning att sucka till här. Det här är människor med ett brutet mod. Jag kan inte hitta på en bättre beskrivning. Ett brutet mod. Man tycker liksom, vad man än undervisar och hur man än ber, så ja, det liksom bara rinner av. Det tänder aldrig. Har du varit med om det någon gång? Med själavård. Det tänder allt. Det är liksom inte för mig. Eller ja, det är nog för andra. Eller ja, jag kan ändå inte få det att fungera. Och hur ska jag begripa det här med nåden? Och ja, det kommer en massa såna här motfrågor som gör att man till sist sliter sina hårtestar och säger att vad gör man? Vad ska jag göra? Ofta är det här väldigt osäkra människor. Och egentligen handlar det inte bara om fördömelse, utan det handlar minst lika mycket om förvirring. Kombinationen fördömelse och förvirring. En vanlig situation i såna här samtal är att ett ämne kommer på tal, något problem eller någon situation. Samtalar om det, vi läser i Bibeln om det, vi kommer fram till en klarhet. Och ja, visst så här, säger Guds ord. Man kanske ber över det, man kanske skiljs åt, man kanske träffas nästa gång och upptäcker då till sin förvåning att det är som vi aldrig hade snackat om det här. Det är liksom som, ja, någon hade gått där med svampen och suddat ut alltihopa. Ibland så kan det vara så att en sak som man liksom lägger fast inom ramen för en samtal är borta 10 minuter senare. Man liksom känner som att går vi i rena gyttjan här? Vad står vi på? Har vi något att stå på? Finns det någon fast punkt i detta system som förefaller helt rörligt? Självfördömelse och förvirring. Ofta kommer dessa människor till själavård därför att det plötsligt har hänt någonting. Inte minst någonting som kräver ett beslut. Ett beslut kanske med konsekvenser in i framtiden. Typexemplet är äktenskapsingående. Och det finns människor som går kroniskt förlovade år ut och år in. När man varit förlovad så är den 8-10 år och hunnit bra upp i mogen ålder, har god ekonomi, skulle ha kunnat gifta sig för länge sedan och ändå är förlovad. Det kommer ibland i synnerhet kvinnor till mig för den sortens själavård. Att min fästman säger att vi borde gifta oss snart. Hur länge har ni varit förlovade? Det är jag, 6 år. Ja, det skulle vara skojigt, skulle det inte? Nej, jag blir för ängslig. Tänk om det är fel. Tänk om detta inte är Guds vilja. Ja, men kära du, har ni hållit ihop så länge? Och han förefaller ju tycka om det, eftersom han inte har schaffat sin väg. Ja, men tänk om det är fel. Tänk om vi inte älskar varandra. Jag är inte säker på mina känslor. Jag är inte säker på att jag älskar honom. Ja, men om ni har trivligt ihop i 6 år så ska det väl kunna funka resten med, tror du det? Ja, men det är jag inte säker på. Jag vågar inte utgå från någonting. Tänk om det här är fel. Tänk om detta inte är Guds vilja. Tänk om det pajar. Man försöker att samtala om de här tingen, men man når på något sätt aldrig fram. Det här är människor som har extremt svårt för att ta emot kärlek. Man kanske ibland har varit på föredrag och hört att man ska älska ut folk ur deras gömställe. Och det är jättesvårt. Jag har haft många gifta par till samtal där den ena människan har haft den här problematiken och den andra försökt att älska för högtryck och ändå aldrig lyckats. Det finns alltid en förvirring. Vem är jag? Vem är du? Hur förhåller vi oss till varandra? Vad är upp? Vad är ner? Vad är sant? Vad är rätt? Det enda man är viss om, det är att man själv ingenting är. Det förefaller vara det enda stabila. Allting annat förefaller kunna flyta. Det är människor som brottar brottas så oerhört med svårigheten att överhuvudtaget leva sitt liv. Ett brutet mod. En bruten ande. Kommer man i de här samtalen in på frågan om Guds kontakt och Guds gemenskap, så slår dessa människor från sig med båda händer. Det där med andedop, det har jag sökt i många år och det har aldrig blivit av. Och Gud är bara en teori för mig. Jag kan inte uppleva det. Jag är väldigt fundersam på vem Gud är. Det känns bara osäkert allt. Osäkerhetsfaktor nummer ett, eller riskfaktor nummer ett, om du vill, är Gud. Det är in i denna situation jag vill lägga nu undervisningen om samtidigt. För här tror jag att vi har nyckeln. Den stora skadan. Ett bruten ande. Ett brutet mod. Vi läste i första Korinthierbrevet 8, förra lektionstimmen, om en sårad ande. Och när jag har fått ta upp de här sakerna med människor med den här problematiken, då har det börjat ljus. Då ser jag att nu äntligen känner personen igen sig i bibeltext. Nu äntligen ljusnar det och man börjar förstå hur man själv fungerar. Därför det här är människor för vilka samvetet inte fungerar. Och det låter till en början lite knepigt, därför att de är så fruktansvärt överfulla av självfördömelse, som ju givetvis upplevs som ett dåligt samvete. Det gnager som skoskav inte. Och därför så tycker man först, jag kommer inte att säga till mig att inte mitt samvete fungerar, för det är det enda som funkar i mitt liv. Ändå är det inte så. Utan det är ett samvete som har gått sönder. Och det enda som finns kvar är självanklagelsen i samvete. Jag hittade inte nu, men Paulus har någonstans i slutet på apostlagärningarna ett uttryck när han håller något av sina försvarstal där han talar om att han har ett okränkt samvete. Som det står i gamla ursäkt. Ett okränkt samvete. Det får du leta reda på själv när du kommer hem. Ja, det är apostlagärningar någonstans, kapitel 25-26, någonting sånt där. Det får ni i hemläxan. Och här handlar det om människor som har ett kränkt samvete. Reta inte era barn till vrede på det att de inte må bli klenmodiga. Deras mod går sönder. Och eftersom deras samvete inte fungerar på det positiva planet, de har ingen kanal 3. Därför så lever de i en ständig osäkerhet om vad människor syftar till och vad människor talar om och vad människor menar med det de säger och alltihopa detta. För i och med att deras samvetskommunikation med omvärlden är satt ur spel, så har de bara kanal 1 och 2 att gå efter. Det ögonen ser och det öronen hör, och det räcker inte. Det går inte att leva i någon form av fungerande relationer om inte kanal 3 också finns. Det är därför som de lever i en sån förvirring. Och det är därför de lever i en sån utanför känsla. Det är därför man också har så svårt att nå in till dem i samtalet. Man får inte samvetskontakten. Det är därför de har så svårt att ta emot kärlek. Många av de här är väldigt snälla människor. Lite försynta, lite blyga, lite tillbakadragna och väldigt snälla. Och just därför är de ironiskt nog väldigt lätta att tycka om. Det här är inte störande, bråkiga, provocerande och irriterande människor, utan ofta väldigt snälla. Det är nästan sådana där som också ibland uppväcker nästan ens faders eller moders instinkt. Men i vilket fall de är lätta att tycka om. De är inte besvärliga. De flesta. Därför blir de föremål för väldigt mycket kärlek. Men lever ändå i den totala vissheten att mig har aldrig någon älskat. Mottagaren är sönder. Apostlagärningarna 24 och 16. Där har vi det. Därför lägger också jag mig vinn om att alltid ha ett okränkt samvete inför Gud och människor. Ett okränkt samvete. Apostlagärningarna 24 och 16. Men detta är människor med ett kränkt samvete. Och som alltså har genom den kränkning och genom den skada som samvetet har fått, har de förlorat den praktiska gudskommunikationen. De har förlorat förmågan att på ett vilande, tryggt, enkelt och naturligt sätt relatera sig till människor i sin omgivning. I och med detta har de också tappat förmågan att förstå sig själva. Och ens fungera inför sig själva. Det är en väldigt viktig skada. Och många människor som ringer till telefonjourer och som söker upp oss på olika sätt och som ropar ut sin ensamhetsnöd hör hemma i den här kategorin. Många, många. Inte alla, men många. Och frågan uppstår då, hur gick samvetet sönder? Hur gick det till? För att vi ska förstå det här måste vi gå till barndom. Och de av er som har haft förmånen att själva bli fostrade genom att fostra egna barn vet det här och har säkert gjort en iakttagelse att kanal 3 fungerar mycket tidigare än kanal 1 och 2 i människans liv. Små battingar har en fantastisk förmåga att känna stämningar i luften. Om morsan ilsknar till så nog skriker ungen och tycker det var märkvärdigt att ungen också ska skrika ovanpå allt annat. Eller hur? Idag är det sånt där århundrade då allt går på tok som Paul Ramme säger. Ja. Och det här är viktigt. Därför att vår förmåga att bilda oss en uppfattning om människor omkring oss med ögonens hjälp, med öronens hjälp och intellektuell analys Ja, det kommer, låt oss säga, vid 8, 9, 10, 11, 12 års åldern. Det är kanske, vad ska vi säga, upptakten till puberteten. Men knappast tidigare. Nå, vad lever man på tills dess då? Man lever på kanal 3. Samvetet. Och så läste vi i förmiddags första Korinthierbrevet 2 och 11. Att kanal 3 ger en mycket samfärdigare bild av vad som rör sig in i människan än kanal 1 och 2. Och nu är det ju så här med oss lite till mans, att vi är medvetna om våra svagheter och våra brister. Och viljemässigt försöker vi åtgärda dem, åtminstone på ytan. Utåt vill vi i alla fall fungera så gott det går. Det är en väldigt mänsklig ambition och väldigt naturlig. Och det är svårt att tycka något annat än att det är en väldigt riktig ambition. Ändå kom Jesus till fariséerna och säger: gör insidan av fatet och bägaren. Jag brukar säga att varje husmor som har diskat vet att det är ingen större vits att diska utsidan om allt kladdet sitter kvar på insidan. Nå, där har vi så många gånger resignerat i Guds församling, eller hur? Insidan, den kan ingen människa komma åt. Vi får nöja oss med utsidan. Det är inte så tokigt det. Det är bra nog att vi gör en utsidan. Också i våra led. Vi som har resurser som når ända in på insidan. Vi bättrar ofta på utsidan. Och då blir det så här. Vi sänder ut mörka signaler på kanal 3 och ljusa signaler på kanal 1 och 2. Och då närmar vi oss en klassisk personlighet i den psykologiska litteraturen, nämligen den så kallat överbeskyddande modern. Hur kan man vara en överbeskyddande moder? Kan man överbeskydda ett barn i denna hårda värld? Det låter väl knivigt. Ja, det är så här att det handlar om en människa kanske som brottas med väldigt mycket egna inre problem. Väldigt mycket egen inre fördömelse. Kanske har svårt att själv orka med sina barn. Men som liksom beslutar sig för: jag ska inte visa det här, utan jag ska verkligen göra så gott jag kan. Hela och rena kläder, alltid på pass, alltid se till och ordna allting. En fin ambition. Ja, en fin ambition. Men barnet upplever på kanal 3 att detta gör inte mamma för min skull, utan i hennes liv är det en sorts flykt bort ifrån en självfördömelse, en ambition att åtminstone för sig själv visa att jag duger till något. Och långt innan barnet kan klä känslor, stämningar, tankar i ord, börjar barnet på kanal 3 ta emot sina föräldrars budskap. Ordlösa budskap. Jag sa förut, det vi bär i vår ande, det går på export. Vore icke våra hjärtan brinnande, säger lärjungarna, ja, därför att Jesu hjärta var brinnande. När föräldrarna i hemlighet brottas med problem, så upplever barnen detta. Och lever med i det här. Men om sen barnet växer upp, så kommer ju så småningom ögon och öron och tanke, analys. Och det är då det blir så intressant. För att om de båda bilderna som man då får inte stämmer med varandra, så uppstår det så att säga en inre konflikt. Plötsligt har man en mörk bild som har funnits där ifrån första början. Och så växer det fram en ljus bild. Och de passar inte ihop. De stämmer inte med varandra. Den mörka var först på plan. Och den upplever man som ett avståndstagande från föräldrar. Den ljusa bilden kommer ofta senare och upplevs mera positiv. Och man hamnar i ett tillstånd av förvirring. Nu måste det sägas klart, det här handlar inte bara om mammor. Det kan lika väl handla om pappor. Jag bara tog den överbeskyddande mamman därför att hon är så klassisk i så många såna här sammanhang. Det finns så många varianter på det här temat. Det finns pappor med lika dubbla budskap som det finns mammor. Men poängen i det här är detta. Att man får två bilder av samma människa. En mörk och hotfull som fanns där från början. En ljusare som kommer till efterhand. Ingenting stämmer. Man upplever en förvirring. Och den förvirringen ökar känslan av att det måste vara något fel på mig. Som redan grundlagts från början av den här mörkare bilden på kanal 3. Nu vet ni att det finns barn som i sina fysiska ögon lider av skelögdhet. Går och tittar i kors om det heter. Och med dessa barn förhåller det sig så här att de ser ju två bilder av verkligheten. Och det är ju också väldigt förvirrande att med sina fysiska ögon se två bilder av verkligheten. Och det där, det löser nu nervsystemet på egen hand. Vare sig man vill eller inte, om det inte åtgärdas det här tillståndet så att barnet får en normal syn genom operation eller annat. Så löser nervsystemet det här genom att helt enkelt utplåna synen på det ena ögat. Ungen blir blind på det ögat. Det är en gradvis fortskridande process där synen bleknar bort på det ena ögat tills det tillstöter fullkomlig blindhet. Och när den fullständiga blindheten har kommit så är den, går den inte att häva med naturliga medel. Därför som ögonläkare så är man väldigt kvick med de här ungarna om man inte kan operera dem direkt. Att man ger dem lappbehandling. Vet morse Dajan. Och då sätter man en lapp för det ögat som ser bäst. Därför att då måste ungen träna det andra ögat. Det där synen har börjat blekna bort. Efter ett tag får man skifta lappen till andra ögat. Därför att när det har suttit en lapp över ögat ett tag så håller synen på att blekna på det ögat. Och så åker den där lappen fram och tillbaka till dess man kan operera. Man kan tycka att det är en väldig förlust att tappa synen på det ena ögat. Ja visst. Det är en kolossal förlust. Men det är också en kolossal vinst att se en bild av verkligheten och inte två. Och till det priset så kan man till och med offra synen på det ena ögat. Och det sker alltså automatiskt. Det är ingenting som hunden beslutar sig för, utan det blir så här. Och det där kan vi ta med oss som en bild av vad som sker i människan, i barnet, när barnet från sina närmaste upplever ett dubbelt budskap. Impulser av självupptagenhet, av självömkan, av osäkerhet, av förvirring, av bitterhet och allt möjligt sånt här på kanal 3. Och kanske istället noggrannhet, ambition, duktighet, olika former av överkompensation på kanal 1 och 2. Och så stämmer det. Och då gör man, utan att besluta sig för det, samma sak. Man utplånar den ena bilden. Och här är valet lättare på ett vis. Därför att den ena bilden är mörk och hotfull. Och den andra bilden, den går att leva med. Och det som börjar blekna bort är kanal 3. När man nu träffar en sån här person i vuxen ålder, så jag nämnde lite grann förut om vilka problem dessa människor alltså kämpar med. Men så börjar man liksom föra in samtalet på deras barndom. Och då upptäcker man väldigt snart i samtalet att de har en väldigt egenartad och komplicerad relation kanske till sin ena förälder. I mycket omskrivande, inlindade och väldigt fint formulerade ordalag sägs det kanske att man har en besvikelse på pappa, om det nu var pappa. Aha, tänker man som själavårdare. Nu är det läge för att förlåta pappa. Ja, du kanske skulle förlåta pappa, säger man. Jag har inget att förlåta pappa. Har du inte det? Ja, men du sa ju nyss att han har fördärvat hela ditt liv, fast du sa det på ett väldigt fint sätt. Ja, jag har inget att förlåta pappa. Man tyckte det var konstigt. Det var jättekonstigt. Du är du inte lite besviken i alla fall? Kan vi inte gräva fram något? Tycker man, nej, det finns inte att gräva. Här finns ingenting. För det första har jag förlåtit honom, för alla andra har jag aldrig behövt förlåta honom. Märkvärdigt. Jo, då är det så här. Det är bara den ljusa bilden kvar. Och likväl fungerar inte relationen. Den har aldrig fungerat. Men hur man än har vänt och vritt på problemet och brottats med det, så har man bara kommit fram till det måste vara mitt fel att den här relationen aldrig fungerar. Så det är inte det att jag känner mig dålig, det är inte det att jag känner självfördömelse, utan det är det att jag är kass. Det är till sist slutsats. Och jag har ingen anklagelse mot någon. Men jag är kass. Och jag är oerhört osäker på alla människor. Gud blir ju också ofta för såna här människor en väldigt, väldigt tvetydig figur.